Ska man blinka på väg in i en rondell eller på väg ut i en rondell?
Man blinkar förslagsvis oavbrutet åt alla håll,
fort,
tycker jag.
Så fort du sätter dig i bilen så blinkar du.
Ja, men så fort du ska åt något håll, blinka för fasen.
Känner du dig uppvärmd nu?
Ja.
Det här är Fejden i P4. Yeah! En familjeuppgörelse.
Japp, då var fejden igång. Vår familjeuppgörelse. Hector Apelgren, Anna Mannheimer, släkt via ditt fäderne och min make.
Ja!
Så ligger det till. Och nu ska vi ju här försöka inför lyssnarna. Och med dem, se vem som är bäst genom att quizza ner varann i skägget.
I olika, kör vi!
Ja, och det värsta är inte frågorna, det värsta är den stränga domaren. Och jag lämnar över ordet till fröken Spolander.
Och då tackar jag för detta. Upplägget är ju precis som vanligt, ni ställer 3 frågor var till varandra. Sen lämnar ni in de här svaren till mig för rättning i slutet av tävlingen. Den som förlorar kommer att få genomföra ett straff.
Ja.
Vi spelar alltså inte om guld och pokaler här, utan vi spelar om ett straff. Och dagens straff är att dansa en river dance.
Jessica! Oj. Och det är den irrläppet.
Jag som har så dåliga jeans. Låt fejden börja.
Ja!
Anna, du är ju inte någon stor globetrotter, så att säga. Du tycker inte så mycket om att resa.
Jag hatar att resa.
För jag vet ju att du är ganska flygrädd. Men är det mest flygningen eller är det liksom andra saker runt om också?
Det är hela situationen, och jag är också väldigt irriterad på människor som håller på och bara slarvar. Nu är vi ju faktiskt i en situation där vi inte reser och ser vad bra människor mår. Aha. Alltså jag... Det är tokigt när folk vinner så 100 000 och så säger, och vad ska du göra för pengarna? Då är det alltid att vi ska resa.
Varför? Det är väl jättehärligt? Eller?
Nej, då säger det, för de vet inte bättre. För det är inte varför säger de inte så här, jag ska köpa jättedyra ekologiska frottéhanddukar, jag ska unna mig en dyr whisky, jag ska ha pengarna till lite gött hemma. Nej, aldrig. Nej, jag tycker det är löjligt.
Men jag tänker att det är många som sitter hemma just nu och har ett så här uppdämt behov av att få komma hemifrån bara. Alltså det räcker, en resa kan vara vart som helst, känns som.
Tror jag.
Och jag tror också att det finns ett problem nu, att folk har börjat glorifiera i huvudet sina resor som att alla har varit så himla fantastiska och så här. Men alla har ju också haft riktigt dåliga resor.
De flesta resor är dåliga. Det är
en riktigt dålig resa har jag haft. Ja, jag skulle åka med några vänner till Brasilien.
Ja,
lite längre resa, jag skulle vara där i 6 veckor och så. Och
det var länge sedan, du var inte gammal då? Eller?
Nej, det var jag inte jättegammal, det var precis efter gymnasiet någon gång där. Och jag frågade min flickvän på den tiden, det var min första kärlek.
Jennifer. Kom ihåg, gick i din klass.
Ja. Hon frågade om hon ville följa med till Brasilien med mina vänner, och hon sa nej. Jag har nämligen fått jobb på en bensinstation. Mm. Och det krockar med mitt schema där. Mm. Så jag kan inte det följa med. Okej, så jag skulle åka 6 veckor då utan henne. Och det var ju jobbigt såklart. Vi kramades och grät och så här, hej då, och vinka med någon näsduk och så här. Redan efter ungefär en vecka där nere så ringer hon och säger så här, vet du vad, jag ska också ut och resa. Vi på jobbet ska ihop ett gäng åka till Lanzarote. Och så poängterar att den sista minuten. Jaha, säger jag, vad kul.
Alla på jobbet skulle åka hela.
Det kom fram senare att det hade varit väldigt tydligen väldigt många avbokningar. Så att det var bara min tjej då och Hockey Jonas som kunde åka till Lanzarote ihop. Så var det. Och några dagar senare i alla fall så ringer hon helt som en blixt från klar himmel, för vi hade ju varit ihop väldigt länge och så. Mm. Och säger, jag vill göra slut. Ja, vi har vuxit ifrån varandra och det var mycket sådana saker.
Som hon kom på med Hockey Jonas på Lanzarote. Och kvar hade du hur många veckor i Brasilien?
Jag hade vid det läget 4 veckor kvar ungefär. Vilket resulterade ju i väldigt många konstiga situationer. Jag har gråtit vid Kristostatyn. Mm. Jag har gråtit på Sockertoppen. Jag har gråtit i Amazonas. Jag har gråtit runt hela brasilianska kusten. Mm. Och det värsta utav det här var ju när mina kompisar då bestämde sig för så här, ja, nu börjar han bli en jobbig kille och ha med sig på den här resan. För så fort, framförallt när det kom in en frukost, så började jag gråta. Det var som att synen av en frukost fick mig att vara så här. Då tänker de, vi ska muntra upp Hector nu. Vi tar med honom ut i en stor öken var det. Och där var det en liten sjö och man kunde åka med en linbana från en hög sanddyn.
Ah, sån där zipline som man gör.
Ut i vattnet. Och det var så härligt och vi var där hela gänget. Och jag var så här, okej, men nu ska jag verkligen skärpa till mig. Gå fram och då är det som ett liten sits som man hoppar i där. Så jag hoppar ut. Tänker, nu släpper jag allting bakom mig. 4 meter framför där jag står landar jag med röven ner i sanden. Och det visar sig att den här ziplinen är byggd för folk som är från Brasilien. Generellt lite mindre än jag är. Jag vägde ju 100 pannor plus 100 och också hade lite så här tröstätit några veckor eller så. Så att, det slutar med att jag sitter med röven ner i sanden och inser att det står folk i kö bakom mig. Så jag får sköldpadda mig, eller hur man ska säga, liksom, hasa mig ner längst med 100 meter sand. Liksom, och få med mig också den här linan ner. Det blir som ett långt spår bakom mig, halvvägs ner eller nere vid strandkanten där. Så känner jag att det kommer över mig känslorna igen. Och då börjar det också. Så att jag vadar
ut. The Brazilian cry.
Du vadar ut så kommer det. Då ylar jag mig ut sista biten i sjön.
Oh. Men Hector, vet du vad jag känner nu? Att jag tycker så mycket att ibland kanske jag har varit hård mot dig genom åren och i den här tävlingen. Men nu blir jag väldigt öm. Nu ömmar mitt hjärta väldigt mycket för den lille Hector.
Ja.
Pojken Hector.
Det är en del av min strategi. Aha. För att jag ska få. Men, och det här det för i alla fall in mig då på min fråga som är, Brasilien är ju bland annat känt för sina många toppmodeller som Giselle Bundchen och Adriana Lima, Alessandra Ambrosio och så vidare. Men vad är det för toppmodell som har den här catchphrasen? You're out. Auf Wiedersehen. Ja, du ser glad ut. Det
vi ska bara komma på vad hon heter.
Frågan är alltså vilken toppmodell som har den här catchphrasen.
You're out. Auf Wiedersehen.
Nej, men jag tänkte bara ta det här när du frågar mig om flygrädsla. Och jag vet ju att även faktiskt fröken Spolander har en viss läggning. För det är inte helt ovanligt.
Nej.
Och då det som kan reta mig är så folk säger så här, men ta en liten virre eller något när du är på flygplatsen. Så går det. Och det är det att folk förstår inte the amount av alkohol som behövs. Alltså det är ju att du ska vara så avtöcknad så du kan tänka dig att gå ombord till din egen död. Det räcker inte med att man har en liten virre utan du måste ju vara pruttfull. Liksom.
Okay,
Och detta gör ju att man får sitta väldigt ovärdigt och dricka till exempel 6 år vodka klockan 5 på morgonen, för flygplan går också väldigt tidigt på morgnarna.
Just det. Ja.
Och kanske se till att ordna ett blandmissbruk, kanske stark medicin ihop. Alltså man blir ju expert på att, för det här är det luriga nämligen, hur mycket ska du droga dig i förhållande till situationen du ska vara i? För jag har ju hänt ett antal gånger då att jag har kommit upp på planet bra i gasen. Då kan jag gå över till att jag istället vill börja hångla med den som sitter på huvudet och bli så här.
Du är i det läget då?
Ja, då går det liksom över i någon sån här allmän party. Ja, vi ska ändå rö, liksom. Ja, det spelar ingen roll.
Ja.
Då är det oftast så att det kan vara en steward som känner igen mig från att de har kanske sett på tv eller så. Men då finns vad de tycker botemedlet är att få titta i cockpit. Så kommer de fram. Och jag bara hoppas inte det händer igen. Jag vet inte hur många gånger jag har fått vara i cockpit. Och efter 9-11 skulle det vara så, då är de kompisar. Får bara Anna Mannheim kan få komma in och titta i cockpit. Jag vill inte titta. Alltså, jag kan säga så här. Är man rädd för att flyga, gå inte in i cockpit. Då kan ni se saker som till exempel att det är 2 vanliga fönster. Och de har vindrutetorkare som går, du vet, så här, upp. Ifrån och ner och lite gnisslar. Man vill inte veta att om ett flygplan har vindrutet. Alltså det ska ju vara ett stort panoramafönster där bara regnet bara...
Man vill inte att det ska inte komma dit.
Och sen får man gå fram och visa att man inte är berusad. Det är ju det värsta. Då ska man prata med piloten så här. Yes, how long have you been a pilot? Och så är de så här alltid danska och heter Sören Sjensen och har varit det för i 5 år eller and what is the worst weather you have been in your 5 years.
När man är inne i cockpiten, då kan man höra vad piloten säger, för annars förstår man ju aldrig när det är där.
Och då blir jag alltid jätteirriterad på mina medresenärer och blir så här, tyst, piloten säger något. Eller att de börjar resa sig upp och kolla i sitt, fast det står fast en seatbelt. Mm. Då blir jag lite av en kontroll, att folk inte sköter
sitt
sig.
Sitt ner i planet.
Sitt ner, där ni, tyst, han pratar och så här. Mm. Sen är det värsta i den här fyllan, eller vad, jag måste ju erkänna att jag är bra full. Att jag också måste avväga den här berusningen som jag har. När det händer något, när det nu väl händer något, då kan jag ju inte vara så full så att jag inte inser att nu måste jag hoppa ut och att jag inte får ha klackarna på mig, till exempel när man ska ut på slide. Nu vet
alla man ska komma ihåg alla
jag grejer, måste ju komma ihåg de här grejerna. Har jag flytvästen? Drar jag i den där grejen så det börjar lysa och var i visselpipan? Alltså du vet. Och det finns ju sådana som störtar på typ en alptopp. Då får vara det flera veckor. Då kanske de börjar äta av den svagaste. Mm. Då är jag där då helt
och
där bara...
Helt nedre,
fan, ta mitt högerben. Varför ska man börja högerben? Hugg in, liksom. Ja. Så att jag vill bara säga till alla er som säger ta en virre, att det alltså handlar för oss flygrädda om att liksom medicinera oss totalt rätt. För man ska inte vara rädd. Man ska vara väldigt avslappnad. Och det är svårt att få den cocktailen perfekt. Alltså, jag tänker att det enda som hjälper mig, liksom, det är när jag blir så här lite statistisk. Det är när jag tänker så här, ja, men det är flygvärdina är inte ett farligt jobb. Alltså, jag är ju journalist, jag är läkare. Det är alltså, om man tittar på så här, det är farligt. Risken att dö under arbete är större som läkare eller journalist. Och om man kollar på statistik så är det så här, 11 miljoner, en gång på 11 miljoner riskerar du att det ska störta. Eller, alltså det är ju ingenting.
Nej.
Alltså det är vanligare att jag skulle gå på gatan och bli skjuten av en okänd människa på öppen gata. Även om, och den risken är också minimal.
Mm.
Och nu tänkte jag ställa en fråga. Jag har nämligen kommit in på kriminologi.
Oj!
Mm. Någon som nog flög ganska mycket, det var Olof Palme. Och det gick bra. Däremot, tyvärr, så sköts han just av en främling på öppen gata.
Just det.
Ja. Mm. Så där hade han ju den oturen. Men då undrar jag så här, vad hette den affären på Sveavägen där Olof Palme blev skjuten utanför?
Oj.
Om man lyssnar på sina rättegångar så vet man.
Vad hette affären på Sveavägen som låg bredvid där Olof Palme blev skjuten?
Du är ju inte bara flygrädd, utan du har ju många nevroser på din lyra, så att säga.
Alltså, det tycker du?
Du har ju, vad jag skulle kategorisera, ett fall av crazy cat lady.
Ja, jag respekterar, värnar om djur och har ett hedligt förhållande till min katt.
Ett hedligt? Okej. För jag har nämligen aldrig träffat någon som är så otroligt engagerad i sin katt som du är. Du lägger otroligt mycket tankekraft och energi och så i din katt Svante Kåre. Det får du ändå hålla med om.
Om du visste hur mycket tankekraft och energi jag har lagt i dig genom åren, så skulle du inte tycka det var någonting. Det är bara att nu är du svartsjuk.
Det som är skillnaden är att jag har ju, vad jag vet i alla fall, inte haft en liten sån GPS-sändare på mig som du har följt via en app och sett, nu är Hector nere i affären och så. För det gör du ju med din katt.
Men det handlar bara om teknisk utveckling.
Spionage.
Det körde jag efter långsamt i bilen. Det behöver jag inte nu. Svante Kåre har ett litet halsband.
Mm.
Jag har en liten app. Han får inte vara nere vid pizzerian. Då kan jag se, nej, nu är det dags för mamma att gå och hämta honom.
Ja, du går ju inte bara hämta honom. Du tar ju bilen ner, hämtar honom så att han inte är så långt hemifrån.
Mm.
Så har han ju också läggdags. Han har ju en tid som han ska hem.
Ja, är det konstigt?
Alltså, lite konstigt för en katt väl?
Nej, folk slarvar med sina katter. Han ska vara inne 21:20 under vinterhalvåret, 22 på sommaren.
Mm.
That's it. Och annars blir han inhämtad och då är det väldigt praktiskt att ha en GPS.
Jag kan säga att de inhämtningarna är ju något man inte vill missa. Alltså om det är någon som märker en smått galen rödhårig kvinna som går omkring och ropar Svante, Svante i området runt er, då kan det vara Anna Mannheimer som är runt som en gast och vrålar på nätterna.
Skakar också.
I kedja.
Lite, nej, i lite kattgodis.
Ah, ja, det har
så
alltid
det ska med. Rassla
den. Kattgodispåsen och allt det. Jag har insett nu, för jag var tvungen att kolla upp det här, att det kanske är så att du inte är, så att säga, crazy.
Nej, utan...
Ja, utan, eller, du är crazy, absolut, det är du. Ja. Men att det inte är ditt fel.
Nej.
Det hänger inte på dig. Mm. Det är nämligen så att det finns en parasit i kattbajs. Den förändrar ditt beteende. Och det finns lite olika sätt den kan förändra ditt beteende på. Bland annat så kan man bli då allmänt bara crazy. Mm. Alltså lite depressiv och lite sådär.
Mm.
Men... nu så har det kommit lite nya forskarrön om det här. Man kan också tydligen bli mer företagsam.
Du har ju inte då den.
Nej, just den, de symptomen har ju inte du, mer företagsam. Man kan också bli lite mer risktagande. Du är ju inte den mest risktagande personen jag känner.
Jag skulle säga att jag är motsatsen till risktagande. Mm. Jag utsätter vare sig mig själv, min katt eller mina älskade för några som helst risker.
Nej, precis. Nej. Jag tror tyvärr att du drog nitlotten utav de tre oss emellan, måste jag säga. Mm. Sen ska vi ha en fråga också. Och då tänker jag så här, att nu under pandemin så går ju folk runt och blir uttråkade. Och sen så känner de så här, jag måste hitta på någonting. Och då hittar de på de mest konstiga grejer. De skaffar djur, till exempel.
Coronakatter, coronahundar.
Precis. Och håller på med andra saker. Men en företagsam sak man kan göra hemma, då krävs det verktyg. Och de verktygen är skviss. Och tvättpäls. Men vad är det man håller på med då?
Skviss och tvätt. En päls är det inblandad i det här.
Så vad håller du på med, Anna, om du använder en skviss och en tvättpäls?
Skviss och tvättpäls. Det är inget sexuellt i alla fall, det kan man ju säga. Nej. Ja. Du, nu ska det alldeles strax bli musikfråga här, ser du. Och jag vet inte, förstår, jag har funderat mycket på det. Det finns ju en period i ens liv, typ när man var 17, runt där, mellan 17 och 20, när den musiken man lyssnade på då, man glömmer aldrig den musiken som fanns runt den sena tonår, betydde så himla mycket. Men jag vet inte, antingen så var då populärmusiken som allra bäst när jag var i de åren, eller så är ni... yngre människor, totalt fantasilösa och härmaper. För ni lyssnar ju på vår musik, det är helt fel. Ni är så här, och jag lyssnar på Frank Zappa och jag lyssnar på Pink Floyd och jag lyssnar på David Bowie. Du gillar David Bowie, David Bowie är min. Det fattar
Bowie.
Du? Det är min, det är jag, det är min idol. Ni ska inte lyssna på era föräldrars musik. Ni får hitta på er egen musik.
Äger du musiken?
Nej, men man kan, mina föräldrar, Sören och Karin.
Ja.
Då det handlar inte om att jag skulle lyssna på det som de lyssnade på när de var liksom vuxna. Ja. Utan att jag skulle lyssna på det de lyssnade på när de var 17 år, typ 1950. Vi pratade liksom Povel Ramel, Paul Anka och Snoddas. Jag har länge hyst hopp till vår dotter Olga, för hon har varit lite så här gangsta-rap. Nej, nu sist hörde jag dåligt då på Mariah Carey. Alltså,
bra.
Jag går väl inte och lyssna på vad det är min mamma och pappa lyssnade på.
Men då måste jag fråga dig, vem får lyssna på klassisk musik till exempel? Det så här som gjordes
alla,
på 1700-talet.
Det får alla. För det är inte populärmusik, det hör du. Det är klassisk musik. Men lyssna på det som var populärt när du var ung och låt det som var populärt när jag var ung vara i fred och försöka inte härmas.
Ja, okay.
Nu ska du få höra på tre outron.
Mm-hmm.
Förstår du?
Okay.
Det är alltså slutet på melodierna.
Mm. En outro-tävling helt enkelt?
Ja, kan man nog säga.
Aha.
Och du var uppmärksam, för det fort kan det också gå.
Okej.
Och jag vill, för att du ska få poängen här, så vill jag ha både låt och artist.
Okej.
Okay. Då kommer nummer ett. Då kommer nummer två. Och vi har outro nummer tre.
No fighting.
No fighting.
No fighting.
Hector, du fick alltså höra tre stycken outron eller låtslut som domaren tycker är trevligare att säga. Och för att du ska få ett poäng så söker vi både grupp, artist och låttitel.
Svårt. Roligt. Svårt. Jag håller ju på att få min son att äta varierad kost och prova nya saker och så.
Mm. Och, hur går det?
Det går ganska bra måste jag säga. Han har ju några otroligt otippade just nu topp tre saker som han verkligen gillar.
Korv.
Korv i och för sig. Ja, det är också med. Men det är också fetaost, oliver och saltgurka. Det tycker han väldigt mycket om. Det har han ärvt från mig kan jag säga. Ah. Jag gillade ju aldrig frukt särskilt mycket när jag var liten. Så när det var fruktstund på dagis så skickade mamma med mig en burk matjessill.
Mm.
Inlagda grejer. Går i rakt nedstigande led i familjen Apelgren.
Och lite kontinentalt, och då skulle jag säga, kan han också ha ärvt för mig? För jag gillar hellre en bit salt än en bit sött.
Ja.
Ja,
men det finns ju några grejer som är svårare. Broccoli, brysselkål och så vidare.
För att det är nyttigt.
Men också har jag läst mig till nu, för att barn har mycket mer känsliga smaklökar för just när saker är beska. Mm. Och de här sakerna är tydligen, grönsakerna då framförallt, är ju ganska beska. Och jag vet att du tycker inte heller om så mycket beska saker, eller hur?
Jag gillar inte beskt,
nej. Nej, jag måste säga, jag älskar ju beska saker. Alltså, Negroni, gin tonic och...
Nej, och här, gräp, alltså gräpfrukt.
Ja, det är så gott.
Hur kan folk äta gräpfrukt?
Men också, finns det ju också saker som också är en vuxen smak, så att säga, som smakar lite... fis. Alltså du vet som danska ostar och...
Stjärtsmaken.
Tryffel och sådana grejer också som är något man måste lära
sig.
Men
det gillar jag. Rumpar jag beskt blä?
Alltså överlag måste jag säga, jag tycker väldigt mycket om mat som gör lite motstånd. Alltså som är såhär, jag vill inte att du ska tycka om det här. Och så får man jobba och lära sig lite att tycka om det. Det är något med det som jag tycker är spännande.
Är något speciellt du tänker på?
Det har jag gjort med alla saker, kaffe och sånt. Det tyckte jag inte om i början. Och så. Det får man jobba sig till. Men då har jag hittat en forskningsrapport här också.
Jäklar,
jag har varit inne och grävt i bland...
Lillforskan.
Lillforskan. Det är psykologer på Innsbruck universitetet i Österrike. De har frågat massor med människor där de har fått fylla i formulär om sin personlighet.
Mm.
Men också vad de tycker om för smaker och mat och så vidare. Och så har de dratt då streck, lika med tecken för olika saker. Och kommit fram till att... om du gillar besk mat så är du förmodligen också lite ond. Du har lite drag av sadism, manipulativitet.
Men Hector, nu sa du ju precis att du gillade besk. Och jag sa att jag klarar nästan inte besk.
Ja.
Ja. Så då var tävlingen över.
För jag är den onda och du är den goda.
Goda, och då vinner alltid det goda.
Mm. Det leder också in mig på min fråga.
Aha.
Som är... vem spelar den onda riddaren Kato i filmatiseringen av Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio?
Mm. Det här var svårt, men däremot när du sa Innsbruck så kom jag på vad den där mannekängmodellen hette. Det kom nu, så nu kom svaret på en annan fråga.
Men vi söker alltså svaret på den här frågan nu, Anna. Och vem är det som spelar den onda riddare Kato i filmatiseringen av Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio?
Ja, älskade styrson Hector Apelgren. Då tänker du så här, ingen fråga från doktor Mannheimer idag.
Jag undrar det.
Jo, jag går ronden lite senare här bara, förstår du. Ja. Och jag tänkte säga, jag arbetar ju mycket med både bakterier och virus.
Mm.
Ja, är det inte bakterier?
Så är det virus.
Så är det virus, ja. Men som läkare måste jag ju veta skillnaden, eller hur?
Jaja.
Till exempel att många bakterier kan vara snälla och vi behöver dem i vår tarm till exempel och sådär. Och andra, ja, då får jag ha antibiotika, men nej, det biter ju inte på virus. Men det finns också mycket annat som skiljer dem åt. Och då skulle jag vilja veta, väldigt basal fråga egentligen, men hur skiljer sig bakterier och virus åt storleksmässigt? Och är det ett virus eller en bakterie som ger oss polio?
Mm-hmm.
Där fick jag en konstig röst.
Men är det inte det, men det doktor Mannheimers röst?
Så klurar du på den?
Och då kan jag bara innan jag läser om frågan för dig, Hector, nämna då att Anna Mannheimer är alltså inte utbildad läkare utan självutnämnd läkare. Frågan lyder alltså, hur skiljer sig bakterier och virus från varandra storleksmässigt? Och är det bakterier eller virus som orsakar polio?
Klurigt.
Så, då får jag be att få samla in samtliga deltagares svar. Varsågod. Tacka, 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 tackar. Och vi går väl rakt på rättningen, är beredda?
Jajamän.
Är ni taggade? Bra.
Vad är det nu? Jag måste bara veta. Det är en Riverdance, va?
Som vi tävlar om.
Och jag inte vill det.
Den som förlorar kommer alltså...
Hur som helst känns det som.
Ja, och den som förlorar kommer alltså få dansa en Riverdance för oss andra.
Ja. Mm.
Fråga nummer ett gällde ju då vilken toppmodell som har den kända catchphrasen "You're out, auf Wiedersehen".
Det var ju, och jag kom på det. Jag kunde ju allt om henne utom hennes namn, men jag kom på det. Heidi Klum. Och när hon säger detta är i tv-serien Project Runway, där de tävlar om att designa kläder.
Exakt. Bra. Ett poäng till Anna. Får inga pluspoäng för att du visste vad serien hette. Fråga nummer två. Det var en fråga som Anna ställde till dig, Hector. Och det gällde ju vad affären på Sveavägen som låg bredvid där Olof Palme sköts hette.
Alltså jag har ingen aning. Och så tänker jag att jag försöker se de här bilderna framför mig som man har sett. Och det kan ju vara för att bilderna känns gamla, som jag tänker på en gammal fotobutik som heter Fotokvick. Man framkallade bilder förr i världen, men det känns som det kan vara fel.
Ja, och det är det också, tyvärr. Ja. Men man ska alltid leta sitt bildarkiv. Rätt svar är ju Dekorima.
Ja.
Så Anna leder nu alltså med 1-0 när vi går vidare på fråga nummer 3. Och det gällde ju då vad du förmodligen jobbar med om du arbetar med en skviss och en tvättpäls.
Alltså här får jag försöka gissa, men jag har varit inne liksom på vad gör man, tvättar man bilar, drejer, alltså jag tänker, alltså tvättpäls, då tänker jag lite att man kanske tvättar fönster, de har ju en sån här, de doppar och så är det liksom en luddig grej när de tvättar fönster. Jag vet inte riktigt vad skvissen skulle kunna vara, men det skulle kunna vara skrapan, alltså det här kanske är helt, jag säger tvätta fönster.
Och det gör du rätt i, för det är alldeles korrekt svar. Och ställningen just nu är 2-0 till Anna Mannheimer.
Yes.
Så upp på tårna nu, Hector, när frågan nummer 4 handlade om outron eller låtslut som vi fick höra. Vi sökte både grupp och artist och låttitel, grupp eller artist, för att du ska få ett poäng här.
På ett där säger jag att det är Moves Like Jagger och det var Maroon 5.
Rätt.
Och på två så säger jag att det är Queen och låten Bohemian Rhapsody.
Också rätt, Hector.
Okej, nu...
Nu är det pirr.
Ja, nu är det pirr, för den här är jag ju väldigt osäker på, måste jag säga. Men jag ska säga att den sista är Shakira Wyclef Jean med Hips Don't Lie.
Och där går jag in och ger dig rätt också. Oh, så du får ett poäng.
Snyggt, ställning, måste jag säga.
Ställning just nu då 2-1 till Anna Mannheimer. Fråga nummer 5. Då var vi ju i Astrid Lindgrens värld. Och vi efterfrågade vem som spelar den onde riddare Kato i filmatiseringen av Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio.
Ja, alltså, och jag kan ju inte sådana här grejer. Jag ser ju inte sådana här barnfilmer och såna här barnsliga grejer, va? Nu tänker jag hela tiden på Ronja Rövardotters pappa, för det vet jag att det var Börje Ahlstedt, men det här är väl tidigare, så då skulle det vara någon vad heter Pippis pappa kanske, vad heter han? Det är någon gammal gubbskådespelare. Nej, jag kan inte. Jag borde säga något.
Du passar, men det, det hade varit trevligt
att passa, och det är inte Jan Malmsjö, utan det är Börje Ahlstedt.
Det är det inte, utan det är Christopher Lee. Den här filmen spelades in, inte bara i Sverige ska vi säga, utan även i andra länder.
Och Jum Jum spelas ju av Christian Bale.
Ja, men alltså, då får ni väl säga den engelska versionen av Mio Mio.
Nej, för det är den svenska versionen. Ja, det här som har löjligt. De här Hollywood-skådisarna i sig.
Gud, så löjligt.
Inget poäng där, och sura miner lönar sig icke. 2-1 leder du med, Anna. Du borde vara glad. Hector har ett poäng. Fråga nummer 6, avslutande. Kan det sluta lika, gå till utslagsfråga, är hur skiljer sig bakterier och virus från varandra storleksmässigt? Och Är det bakterier eller virus som orsakar polio?
Här är jag ganska säker på att virus är mycket mindre än vad bakterier är. Och så tänker jag att frågan var ju om virus, så då känns det som att det hade varit nästan för lätt att det skulle vara ett virus, och då säger jag att det är en bakterie som orsakar det.
Mm, och vi behövde ju rätt på båda där, ska vi säga, för att du skulle få ett poäng. Och du har tyvärr inte rätt på båda. Bakterier är visserligen större än virus, men polio, det är ett virus. Detta ger oss en slutställning. Vi gör oss beredda för applåd. För Anna Mannheimer som vinner dagens fejden med 2-1. Grattis! Och vi ser med tillförsikt kanske fram emot Hector att du nu ska dansa Riverdance. Mm. Ditt bästa för resten av gruppen. Och är vi sugna på att se detta hemma, och det är vi ju, så är man välkommen in på Sveriges Radio P4s Instagram och Facebook och titta på detta.
Får börja värma nu då.
Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla Sveriges Radios poddar hittar du i vår app, Sveriges Radio Play.